Välkommen till Noaks Ark-podd. Idag träffar vi en sann legend. Läkaren, tidigare chefen för Socialstyrelsen och riksdagsledamoten Barbro Westerholm. Vi ska samtala om hur det gick till när homosexualitet ströks ur förteckningen över psykiatriska diagnoser i Sverige. När den svenska responsen mot den då nu upptäckta HIV-epidemin utformades. När partnerskapslagen instiftades och när äktenskapslagstiftningen blev könsneutral. Som ledamot i riksdagens socialutskott är Barbro också engagerad i en aktuell översyn av den svenska smittskyddslagen. Det ska vi prata om också. Trots sina 86 år är Barbro i full fart. Vi fångar henne mitt i jakten på regeringskansliet. Som du sa, coronaviruset, att det påminner dig.
Ja, för mig kommer det tillbaka när HIV kom till Sverige. Det här först började det ju med att män fick konstig tumörsjukdom, Kaposis syndrom och nedre luftvägssyndrom, och så dog man. Och sen så fick vi veta, vi var på verksledningskonferens, mina medarbetare och jag i Socialstyrelsen. Jag var ju chef där då. Mm. Och så ringer en medarbetare upp och säger att det här är en sexuellt överförbar dödlig sjukdom som vi inte har någon behandling för. Då stannar ju världen på något vis. Mm. Därför att sexuellt överförbar sjukdom, den kan du inte hejda. Människor har sex. Hur farligt den är, så har man sex. Och sedan så kom ju att det var två riskgrupper. Homosexuella män och sedan sprutnarkomaner. Och då var det liksom att, oj, en lättnad, det var en definierad grupp som var kanske lättare att hantera. Men paniken fanns ju ute i samhället. Och det var ju hur många som helst som skulle smittas. Det fanns läkare som krävde provtagning en gång i halvåret för att man skulle visa att man inte var smittad. Man skulle isoleras på ö eller i skogen. Jag menar, homosexuella män var ju stor riskgrupp som inte... Ja, det här livslång isolering fanns uppe i diskussionen. Så det var en panik. Som jag känner igen den där idag, att människor lyssnar inte då på saklig information, kunskap, utan man tar till sig spekulationer, tyckares, icke-experters synpunkter, och man då feltolkar varför länder gör på olika sätt. Därför att länder har olika hälso- och sjukvårdsstruktur, olika social struktur och så vidare, så det blir olika beslut. Men därför anklagades vi ju, varför gör ni inte som dem och dem? Och det är precis samma nu. Det är samma nu. Och den här man är skeptisk mot myndigheterna som sitter där med den bästa kompetens som landet har. Har de internationella kontakterna med WHO, med EU och så vidare. Så att man diskuterar ju dagligen med dem också vilka åtgärder som bör vidtas. Och sen har vi ju ett visst mått av okunskap. Det hade vi ju då också. Då när HIV/AIDS drabbade oss.
Du har varit väldigt engagerad från allra första början. Jag kom i kontakt med dig faktiskt. Du var den första myndighetsperson i Sverige när jag flyttade från Finland. Om jag minns rätt så var det 1979. Kan du gissa hur? Och jag satte mig på din trappa på Socialstyrelsen.
Ja, ja. Och det är ju fantastiskt. Men jag kommer inte ihåg att just du satt.
Ni var många.
Mm. Och jag hade ju ingen aning om varför ni ockuperade trappen. Och efteråt, när jag har fått veta vad som föregick, så har jag svårt att förlåta Socialstyrelsen. Att de inte informerade informerade mig om att frågan hade varit aktuellt i 5 år. Socialstyrelsen hade sagt nej, 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 inte ta bort homosexualitet som sjukdom bland de psykiska sjukdomarna. Man hade sagt till riksdagen, där det fanns motion våren 79 som skulle behandlas. Det var Jörn Svensson, Vänsterpartiet, som hade väckt motion om att sjukdomsklassifikationen skulle ändras, ta bort homosexualitet där. Men Socialstyrelsen svarade nej, det ska man inte göra, det pågår en utredning, homosexutredningen. Den ska bli klar nu om 5 år eller något sånt. Ja. Men inget av detta berättade man för mig. Så att det här för mig, och jag hade inte heller följt i medierna att den här frågan hade varit uppe i riksdagen. Jag tror inte det hade skrivits så mycket heller. Så att när man satt där då skanderade, vi är arga, inte snälla, vi är homosexuella, nu ska sjukdomsstämpeln bort, annars blir processen kort. Jaha, och då när jag stod där, ja men kärlek mellan människor, det kan väl inte göra skada annat än om man överför en sexuellt överförbar sjukdom. Men det kan man ju göra vare sig man är hetero eller homosexuell. Det är ju inget speciellt här. Nej.
Finns det inte paralleller här för att sjukdomsklassifikationen som fanns då och som vi då ockuperade ganska stark. Vi satte oss på trappan där.
Ja.
Socialstyrelsen när du var chef där. Det handlade ju om stigma.
Ja. Det gör det. Det gör det.
Och bara några år därefter så briserade HIV-bomben.
Ja.
Och den har ju alltid handlat mycket om stigma.
Ja.
Och det handlar alltjämt om stigma,
ja,
även
det,
idag.
Det gör det. Det gör det. De här fördomarna. Vi har ju nu, då ströks ju sjukdomsbegreppet. Det gick inom 2 månader så var det klart med besvärstid och allt. Så att det berodde ju på att jag är uppvuxen med en fördomsfri pappa. Att det här, när jag frågade honom om 2 män som gick hem från sin ramaffär och höll varann i hand. Att varför håller de varann i hand? Jo, men de älskar varandra på samma sätt som jag älskar din mamma. Konstigare än så var det inte. Men sen så kom ju då HIV/AIDS. Och då var det ju många som angrep mig. Det här är Guds straff. För att du har strukit sjukdom, homosexualitet som sjukdom. Det är Guds straff och det var inte nådigt hur man gick lös då på mig här. Och jag fann ett stöd i då Ludvig Jönsson, pastor primarius i Storkyrkan, som i det sammanhanget ordnade den första nattvarden för homosexuella personer.
Och var det i Storkyrkan?
Det var i Storkyrkan. Han fick ju utstå mycket hat från kyrkans sida här. Att han kunde göra något sånt. För det här var ju inte förenligt med Bibeln, menade man. Mosebok och så. Och nej, så att, men de här, nu har vi ju kommit långt i lagstiftningen. Nu är det ju accepterat med könsneutralt äktenskap. Man får adoptera, man får då ge assisterad befruktning för lesbiska kvinnor, också ensamstående kvinnor och så vidare. Men skrapar du på ytan så finns det kvar fördomar, stigma hos många.
Du engagerade dig väldigt tidigt. Jag kommer ihåg, du har suttit i Novaks arkstyrelse.
Ja.
Och jag minns mycket väl att det kunde hända att mitt i styrelsemötet så Barbro säger, oj, jag måste trycka på knappen. Och sen så åkte du, och sen så sprang du till riksdagshuset. Ja. Och sen tryckte du på knappen. Och sen så kom du tillbaka.
Ja.
Du har många hjärnhälder.
Och då var det ju så att vi hade inte fasta voteringstider. Det har vi. Onsdag torsdag klockan 16 så är det votering. Och då kunde man ju planera hur man kunde vara närvarande på sammanträden. Men här var det votering när debatten var slut. Och det, då ringde ju kammarkansliet efter den när de visste hur lång springtid man hade till riksdagen. Att nu är det dags. Och ibland var det ju väldigt nära att man missade. Därför att någon hade strukit sig i talarlistan.
Det var ju tur att Noaks ark på den tiden var nära riksdagshuset.
Ja, den var väldigt nära så att det gick ju bra.
Och du har fortsatt ditt engagemang.
Ja.
Och det som är dagsaktuellt i det här sammanhanget att... du och dina kollegor i riksdagens socialutskott har tagit upp frågan om informationsplikten i smittskyddslagstiftningen. Berätta om det arbetet.
Ja, alltså nej, vi fick ju smittskyddslag 2004 och bromsmedicinerna kom ju i mitten av 90-talet. Och vi såg ju positiva effekter här, men smittskyddslagen ändrades ändå inte. Informationsplikten blev kvar, man måste informera att man har haft då, eller har, man är HIV-smittad. Men sen så fortsatte ju framgången med bromsmedicinerna. Och 2011 tyckte jag att nu är det dags att göra en översyn av smittskyddslagen. För att man ska inte behöva berätta om någonting som ändå inte är någon risk. Och 2014 fick jag mitt parti, Liberalerna, med mig. Nu, 2020, så en nästan enig riksdag tog beslut att nu ska det här tvånget, det ska tas bort. Men det, här har funnits rädslor. Kan man verkligen garantera det här? Men Folkhälsomyndigheten och Venhälsan sa nej, men kan vi inte påvisa virus, då ska vi inte behöva heller berätta om det. Det är helt onödigt. Och, men det vill ju till att man är välbehandlad naturligtvis. Men att övertyga riksdagskollegorna och hålla i att upprepa den här framställningen år efter år. Men sen så kom nu ett genombrott. Och jag tror att mycket berodde det på att vi då från Liberalerna drev det hårt, men också att Vänsterpartiet drev det hårt. Och genom att ytterligheter i riksdagen förenas kring en gemensam åtgärd, det hjälpte. Ja, så nu så är beslutet taget. Vi har firat på RFSL. Det var väldigt trevligt att göra det. Därför att i riksdagen, sådana här beslut tar tid. De som är belastade med stigma, med fördomar. Det är maratonlopp att springa så att man kommer i mål med att undanröja de där hindren som ligger i vägen.
Det kanske finns en parallell till det som du sa inledningsvis. Respekten för kunskap och expertis.
Ja. Det är det. Och visst att vetenskapen har inte alltid hela sanningarna. Man bygger på. Men det är det bästa vi har. Tro och tyckande är ju inte värt något i sådana här sammanhang. Men ibland, i synnerhet när det är panik, kaos, då kommer tro och tyckande in på ett väldigt farligt sätt.
I det här sammanhanget att behandla HIV, inte smitta vid sex. Där är det ju evidensen, den är överväldigande.
Jaha.
Den första studien som vi har åtminstone kommit i kontakt med är från 2000.
Mm.
Så det tog alltså 20 år från första studien till, till det här beslutet. Ja. Hur kan det ta så långt? Du som har både kunskap på expertsidan och politiska sidan.
Ja, men ändå att övertyga. Jag menar, jag är läkare så att för mig... så har det här ju varit en självklarhet. Här kommer en tydlig evidens. Men de som inte har den här vetenskapliga bakgrunden. Och också så är det här, vad tycker väljarna om jag går fram med det här? Finns med i bilden. Det finns rädslor att det ska hända något med mitt politiska uppdrag. Jag såg ju vad som hände partikollegor när vi drev partnerskapslagen. En tappade sin riksdagsplats därför att hon var med i den här att driva den frågan i mål. Men och andra tystnade.
Har det hjälpt i den politiska processen att myndigheter som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsmyndigheterna, smittskyddsläkarkåren, uppdaterade sina rekommendationer och smittskyddsblad och så vidare, ja. Vilket hände precis strax innan det här. Har det hjälpt?
Det har hjälpt. De som har vacklat har ändå tagit till sig den här faktaredovisningen från Folkhälsomyndigheten. Det har varit väldigt viktigt. Utan den hade vi inte kommit så här långt, det är jag övertygad om. Men det finns de som har en misstro mot forskning, mot myndigheter. Finns hos en del i ryggmärgen nästan. Och sedan så är det fake news. Man får läsa sånt som inte är vetenskapligt underbyggt. Tro och tyckande kommer in i bilden. Och är det starka sändare av tro och tyckande, då kan det vara för en politiker väldigt svårt att stå emot. Och det här blev ju väldigt tydligt för mig när det gällde partnerskapslagen. Hur just många var så emot. Då var det ju faktiskt i riksdagen bara Socialdemokraterna, Vänstern och Liberalerna som var för. Och Liberalerna var splittrade här.
Var det svårare än en könsneutralt äktenskap?
Partnerskapet, det var svårare än att driva könsneutralt äktenskap. För när vi drev det, det var så mycket annat som hade gått i riktning mot äktenskap från partnerskap. Så att det upplevde, likheten här partnerskap, könsneutralt äktenskap var att regeringen var så splittrad att den kunde inte lägga proposition. Utan förslaget måste komma från riksdagen. Men då hade man ju, när det gällde könsneutralt äktenskap, erfarenheten från när vi drev igenom partnerskapet. För det var ju med motion till riksdagen.
Den här nya smittskyddslagstiftningen, eller ändringen i smittskyddslagen, innebär det att informationsplikten är borta helt? Eller om jag tänker på såna här, en liten grupp patienter som där behandlingen inte är så lyckad, eller där man funderar på om man behöver behandla det. Det finns en del som har naturligt låga såna här elitkontrollerare, som man brukar säga, elitcontrollers.
Ja.
Om man inte har HIV och inte behandlad, vad gäller fortsättningen?
Det får vi ju se hur det utformas. För det gäller ju att det är de välbehandlade. De som inte har något mätbart virus i blodet. Det är ju de som inte ska behöva informera. Men jag kan tänka mig att i den kommande ändringen så finns det att är man inte välbehandlad eller kan förväntas klara behandlingen, att det då finns en skyldighet.
Var är det man arbetar med det? Detaljerna? Hur långt har det kommit?
Det har inte börjat ännu, för att det här beslutet är så nytt. Och just nu är ju Socialdepartementet där propositionen ska skrivas, upptaget av coronaviruset. Så att vi får nog vänta ett tag på den här ändringen. Men som sades i debatten och så, att är det nu några ovanpå det här riksdagsbeslutet som inte informerar och är välbehandlade, det kommer ingen polis här. Det man kan vara trygg i. Det finns ju ett domstolsbeslut också från för ett par år sedan. Så att det händer ingenting.
Ingenting händer. Man kan vara alldeles
trygg. Ja, jag tycker det.
Tack så hjärtligt att du var med.
Ja, vad roligt att vara med, tyckte jag.